Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor. Så. Jag vill hälsa dig så välkommen, Kristina. Du är med oss direkt från England, och för er som inte känner till Kristina Turner, så alltså, du har ju en gedigen bakgrund. Du har skrivit flera böcker, du har liksom kämpat för kvinnofrågor och födelse, alltså kvinnor på alla sätt, barnafödande med mera, verkligen. Och du ska få göra en kort presentation alldeles snart om dig själv. Men jag vill också berätta för alla som tittar också hur du och jag träffades. För det är ju också ganska speciellt. Det är ju...
Verkligen.
Jag tänker Moses, han var... Ja, det var någon gång på vårkanten i alla fall. Han är född i oktober. Precis, april. Ja, så han var lite drygt 6-7 månader då, min son. Och jag läser på nätet om att BB Sofia är på väg att stängas. Och du uppmanar folk att komma dit och liksom att stå upp för det här. Och jag känner mig så kallad. Alltså det är bara hela min kropp så vibrerar. Jag säger till min man att jag vet inte. Jag känner inte den här kvinnan. Men jag känner att jag behöver åka till BB Sofia. Och jag är ju jättenaiv liksom, på den tiden. Så att jag tänker ju att liksom halva Stockholm har slutit upp. Och att jag ska möta liksom en jättemånga människor med, ja men du vet, stora plakat och... Och jag kommer där och tillsammans med det sista paret som faktiskt får komma in på BB Sofia, så är det jag, min son och dem som kommer in. Och där innanför så sitter en grupp på, jag tror 7-8 tappra kvinnor. Och det är så det börjar.
Det är så det börjar.
Och vi ockuperar BB Sofia i 8 dagar, eller hur?
Mm, precis. Ja. Precis.
Och det var ju en... Alltså det är ju en sån här once in a lifetime erfarenhet. För vi sov ju där.
Verkligen, verkligen. Vi gjorde någonting. Vi pratade inte bara och delade inte bara på sociala medier. Utan vi gjorde någonting.
Mm. Så det är faktiskt en av mina största. Och du var ju, alltså vilken kvinna. Alltså det var ju då jag förstod vem du är. Alltså du fick dit tv, du fick dit radio. Alltså vilken, du som doer, Kristina.
Ja. Jag är besvärlig, jag är en besvärlig kvinna.
Ja, och jag tycker att det är ganska, jag älskar besvärliga människor.
Så.
Det är de som får någonting gjorda.
Ja.
Och nu ska ju vi också prata om ett, ja, jag skulle nog säga ett ganska besvärande ämne, eller hur? Mm. Transgender.
Mm. Ja, precis. Det har ju hänt någonting väldigt snabbt, ser det ut som, på ytan. För att helt plötsligt så får människor upp ögonen för att det kommer in människor av manligt kön på kvinnofängelser, och att barn kommer hem från skolan och säger att de är ett annat kön än det biologiska. Men det här är någonting som sträcker sig långt tillbaka i tiden och har många olika typer av rötter. Men jag fick först upp ögonen för det genom mitt arbete inom födelseaktivism, precis som där vi träffades. Och det var ändå ganska sent. Det var nog bara för 3-4 år sedan som jag började märka att det är väldigt vad man börjar prata om. Födande och födande personer, och så kom birthing persons och menstruators. Det var liksom gradvis, det var genom språket jag först fick upp ögonen för det. Men jag fattade i början inte vad som hände, utan jag var liksom med på det. Jaha, men det är väl så man ska uttrycka sig, man ska skriva födande. Man ska inte skriva kvinnor, mammor, mödrar. Så jag var med på det ett tag. Men sen började det bli så kvävande att det skulle vara kategoriskt. Så att man aktivt skulle avstå från att använda ordet kvinnor i skrift och artiklar online. Och då började jag luska i, vad i hela friden är det som har hänt? I Sverige så upplevde jag då att det inte fanns någon större kontext. Men jag förlitade mig på de internationella barnmorskor jag känner. Som Hannah Dahlen och i Australien, brittiska barnmorskor, amerikanska kvinnoaktivister. Och började förstå att det här var ett ideologiskt övertagande som kom in i samtiden via språket. Och sen från det så har jag bara läst på mer och mer och mer och mer och förstått och fördjupat mig i vad det faktiskt är som händer. Det är ett väldigt stort och omvälvande samhällsfenomen som påverkar alla unga människor som fostras in i det här genom skolväsendet. Men också kvinnor som är gravida, föder barn och ammar över hela världen. Så det är väl en kort sammanfattning hur jag kom i kontakt med det här ämnet.
Ja, och vi ska också gå in lite på, du ska få liksom ge en kort information om, men ja, jag utlovade ju faktiskt att du skulle få berätta bara lite om dig själv, vem du
Just
är.
det,
Ja.
okej. Okay. Jag är ju Kristina Törner, jag är författare och födelseaktivist. Det är så jag gillar att beskriva mig. För i över 10 års tid har det varit min huvudsakliga sysselsättning. Så att jag står upp för kvinnors rättigheter i förlossningsvården. Den övermedikalisering som idag skadar kvinnor och familjer är helt oacceptabel. Och det går inte längre att försöka göra systemförändringar, utan vi som ser och förstår måste bara skapa det nya, oavsett vad man får och inte får göra. Så sedan 2010 så har jag gett ut min bok Natural Birth, en holistisk guide på engelska, och skrivit ett antal debattartiklar i olika svenska tidskrifter och internationellt. Och jag har en bok som kommer ut nu i höst som heter BB-fabriken, hur du föder friskt i ett sjukt system, som jag skrivit tillsammans med Maria Bengtsson Lenn. Och precis som du säger så har jag någon slags aktivistisk läggning från min uppväxt på 70-talet, gissar jag. Att inte bara acceptera orättvisor och ojämlikhet när den specifikt drabbar kvinnor. Så därför har jag anordnat demonstrationer, ledde den här ockupationen till BB Sofia. Och ligger bakom många olika plattformar i Sverige som stöder kvinnor under graviditet och moderskap. Som till exempel Own Your Birth som jag har drivit med Maria Bengtsson Lenn. Och Bride Organics där vi har produkter för födande och gravida. Och Föda Lugnt har jag skrivit många artiklar för också. Så att jag försöker ha ett finger med i spelet överallt där det gäller kvinnors rättigheter för deras kroppar av honkön som vi faktiskt är. Den biologi som ligger bakom det ord vi kallar kvinna. Det är jag. Och nu bor jag i England. Jag flyttade tillbaka hit för ungefär ett år sedan. För att jag upplevde klimatet i Sverige som ganska hårt. När man agerar som aktivist i de här frågorna. Och jag trivs bra här. Det finns lite mer utrymme här.
Så vad men nu kommer du själv in på det. Och det var ju faktiskt en av mina frågor här. Alltså vad är skillnaden på liksom klimatet i Sverige och England?
Alltså, så Sverige är väldigt likriktat. Det är så samhället fungerar. Det är ett väldigt effektivt och välorganiserat samhälle. Men det är också inte ett samhälle som lätt accepterar olika åsikter och olika synsätt på världen. Och det är väldigt många som fostras institutionellt på dagis och skola och fritids. Och det skapar en samhällsbred likriktning i tänkandet. För att det går inte att administrera grupper av människor på det sättet om alla ska ha individuella samveten, behov och så vidare. Så det är vad jag ser är grundbulten i det svenska konsensustänket. Att det är farligt att sticka ut, så man försöker vara duktig och hålla sig till det som är det accepterade status quo-tänkandet, vare sig det gäller förlossningsvård, könsidentitet, politik eller vaccin eller vad det nu är. Det är svårt att sticka ut och ha en annan åsikt. England är en annan kultur. Det är mycket större acceptans för individualism. En excentriker är någonting som firas. Eccentrics are typical for England, really. Men vad jag menar är att dina åsikter är lika mycket värda oavsett om de förhåller sig till den gemensamma nämnaren för samhället, normen eller inte. Så det är inte alls lika besvärande och besvärligt att sticka ut med sina åsikter i England. Och sen så finns det en märklig paradox också, att Sverige, som trots att det är ett så modernt feministiskt land, så har kvinnor mindre rättigheter i samband med graviditet och barnafödande i Sverige än i England, som är ett till synes mer traditionellt patriarkaliskt land. Det där är jätteintressant och någonting jag har funderat väldigt mycket på. Men det hänger också ihop, tror jag, med det här att svenskar är väldigt auktoritetsbundna och lydiga om man bara gör som läkare eller vården säger. Och man är inte lika villig att ta risker och göra på sitt eget sätt.
Ja, tack för den sammanfattningen, och jag kan inte annat än hålla med. Så faktiskt. Men om vi då går tillbaka till det här för de som inte är så insatta i temat för idag. Så hur, om du skulle...
Ja, men som jag nämnde i början, så det som har hänt är att könsidentitet har blivit ett väldigt brett allmängiltigt fenomen som tar över mer och mer i fler och fler sammanhang. Och det har trumfat biologi. Så ur ett inkluderande perspektiv, det vill säga att vara välvilligt inställd mot människor oavsett hur de klär sig, uttrycker sig, beter sig, vilken sexuell läggning de har, så har det manipulerats till att betyda att biologiskt kön inte existerar som en binär verklighet utan är ett spektrum. Så alltså problemet med den här frågan är att den är ganska komplex, och så fort man börjar prata om den så blir man alldeles förvirrad, för det, just för att det verkar på språket som vi alla delar och där vi har överenskommelser om vad ord betyder, förändras från oben. Det är från oben kommer instruktioner om att orden nu har en ny betydelse. Så transgender betyder helt enkelt, trans betyder andra sidan. Det vill säga en övergång från ett kön till ett annat. De flesta människor känner till det vi kallade transor på 80-talet, som Christer Lindarw och så. Män som gillade att klä sig i kvinnokläder, kanske var bögar, älskade att bete sig på typiskt kvinnliga sätt, dansa, sminka sig och så. Det är alltså en övergång från det ena könet till det andra. Men vad som händer nu, det är att det här inverkar också på vår uppfattning om den vetenskapliga definitionen av biologi. Så att könen hona och hane inte längre finns, utan att det finns ett spektrum. Så det allra viktigaste är att skilja på könsidentitet och biologiskt kön, för att de här sammanblandas, och det är avsiktligt. Det är avsiktligt för att komma ifrån logiken som gör att det då också finns könsbaserade rättigheter. Finns det inga biologiska kön, så har kvinnor inga könsbaserade rättigheter. Och män kan inte utföra könsbaserade våldsamma handlingar gentemot kvinnor. Det kan man väl säga är en enkel sammanfattning av det. Så könsidentitet, som har blivit så stort inom hela den här queer-rörelsen, det handlar alltså om hur man upplever sig själv. Så man upplever sig som en kvinna eller som en man i sitt inre, har ingenting att göra med den biologi som kroppen har enligt den här nya queer-teorin då. Så ens könsidentitet trumfar kroppens biologi. Så om jag till exempel, jag har bröst, jag har livmoder, vagina, jag utsöndrar östrogen, progesteron och så är det olika kombinationer som gör att jag hittills har kallats för kvinna. Men om jag känner mig inuti mig själv som en man, då är jag en man. Då är jag manligt kön. Och det här kan man ju tycka att ja, men det är väl inte så farligt. Låt de som vill klä sig som män, som vill klä sig som kvinnor, låt dem komma in på kvinnliga toaletter, kvinnliga omklädningsrum och så vidare. Det skadar väl ingen. De är ju bara snälla och det är bara ett fåtal individer. Och ja, det stämmer ju i 99,9% av fallen. Men det är inte bara det handlar om. För att biologiskt kön har vissa fenomen associerade med sig. För det första så är det, biologiskt kön handlar om vilken typ av könsceller du producerar. Det här är ju så tydligt inom reproduktionen som är det område där vi delar en passion för kvinnors rättigheter. Kvinnor producerar stora könsceller som kommer sällan. Du har bara ett fåtal och du investerar väldigt mycket av din biologi i att bära, nära, amma, fostra ett barn. Biologiska hanar, män, har massor med små könsceller, gameter. Manliga däggdjur eller hanar har ofta beteenden som gör att de ska attrahera, dra till sig honor. Och de behöver sprida de här många könscellerna så brett som möjligt. Det här är reproduktionen. Och när vi vill ha barn så blir det glasklart vilka som är män och kvinnor. Även inom transrörelsen. Så biologiskt kön handlar om vilka könsceller du producerar. Könsidentitet handlar om hur du upplever dig själv på insidan. Så att om vi tar ett extremt exempel för att illustrera det här. Att du behöver alltså inte operera om dig. Du behöver inte ta bort din penis eller ta könskonträra hormoner för att kalla dig kvinna. Du kan ha skägg, penis, manliga kläder, men du känner dig som kvinna. Och då får du också tillträde till alla kvinnors utrymmen om vi ska ha självidentifiering. Och det är det som är trenden i hela västvärlden nu. Att det här inre upplevelsen av vilket kön man är trumfar biologin. Och det här har blivit accepterat inom väldigt många akademiska institutioner. Många myndigheter, många företag. Och det här är någonting som har pågått sedan början på 2000-talet. Och det har varit ett avsiktligt initiativ att undvika offentlig debatt. Så hashtaggen är no debate. Man har likställt transpersoners rättigheter med homosexuellas rättigheter. Och därför, för den breda allmänheten så ser det ut som att ja, men det är klart jag inte är homofob. Så att det är klart jag inte är transfob heller. Och ingen vill bli kallad transfob. Så att om du lyfter hur den här konflikten uppstår mellan kvinnors rättigheter och transpersoners rättigheter, då blir du klassad som transfob eller TERF och utfryst ur ditt företag. Det är många som har förlorat jobbet. Du kan bli utsatt för attentat, våldsamheter. Det här är, som jag ser det allvarligaste hotet mot kvinnors rättigheter på säkert 50 år. Och det för att frågan är så komplex och förvirrande och de allra flesta bara vill ha ett lugnt och tyst liv och få vara i fred, så accepterar människor inte riktigt att det här händer. Att det faktiskt, det låter för knäppt. Det här måste blåsa över. Men det är det inte gör. Utan det går i riktning mot att unga människor ska medicineras till att bli det kön som de upplever att de är. Jag såg att du gjorde ett inlägg på Facebook häromdagen där du nämnde det här om att dina barn hade blivit tillfrågade i skolan om vilket kön de upplevde sig som. För om du då upplever dig som det kön, ett kön som inte motsvarar din fysiologiska kropp, så då är behandlingen att du ska få könskonträra hormoner och i förlängningen kirurgi. Könskonträra hormoner är alltså att om du har ett pojkbarn som upplever att det är en flicka egentligen, så ska den få pubertetsblockare i första hand och sen könskonträra hormoner, det vill säga östrogen och kvinnliga hormoner, för att utveckla bröst och förändra röstläget och motsvara den fysiologi som motsvarar en kvinna. Men sanningen är den att det går inte att byta kön. Det går att operera om sig. Det går att ta könskonträra hormoner. Det går att klä sig och bete sig precis hur man vill. Men det här med gameterna kan du inte förändra. Kön är binärt. Och det här har idag blivit... att säga det gör att du klassas som transfob. Är du med?
Ja, nej, men jag är ju med. Jag är med. Jag gjorde ju en intervju förra sommaren med en kvinna från Norge. Som stod inför att faktiskt hamna i fängelse för att hon sa det du säger nu i Norge.
Så är det. Så är det. Och det här, alltså problemet med det här, det är ju dels det här då att det har rullats ut inom den akademiska världen, skolväsendet och institutioner. Och att det har kommit in i lagstiftning och att det har skett bakvägen utan någon offentlig debatt. Och de kvinnor som säger någonting, de tystas som tärfs. Och det är många män som gärna hakar på den trenden. För att nu har man fått ett politiskt korrekt sätt att tysta kvinnor. Så istället för att kalla dem horor eller fittor eller bitches eller vad det är. Det kan man inte längre göra. För efter MeToo så kan man inte göra precis som man vill längre. Men tärf, det kan man kalla folk. Mm. Så att det är ett sätt att tysta människor. Så vad jag ser har hänt är att Yogyakarta-principerna som antogs 2006, det vill säga om transpersoner och homosexuellas rättigheter efter en konferens i Indonesien, har utgjort grunden för den våg av transaktivism som har svept över världen. Mycket av det här kommer från USA också. Och det handlar om människor med väldigt mycket pengar. Det handlar om biologiska män som är transkvinnor idag. Som är verksamma inom medicinindustrin, läkemedelsindustrin. Och som har mycket makt och pengar att utöva lobbyverksamhet och inflytande arbete över hela världen. Och som förstår att om det här kommer in i myndigheter, institutioner och i vårt juridiska system, så är det redan för sent för debatt. Och eftersom jag anser att man har kapat homosexuellas rättigheter och rider på de homosexuellas hårda arbete under många, många årtionden för att driva en helt annan fråga som inte alls har med sexuell läggning att göra. Tvärtom, jag tycker faktiskt att mycket av det här är rent homofobt. Därför att en pojke, ett pojkbarn som gillar att klä sig i rosa, leka med dockor, leka i köket, dansa, är inte längre potentiellt en feminint lagd pojke, utan är en kvinna. Och tvärtom, flickor som ofta är lesbiska och med autistiska drag, det här finns det forskning som visar, erbjuds nu idén om att de egentligen inte är biologiska kvinnor, utan de är biologiska män och behöver opereras och medicineras för att den biologiska verkligheten ska motsvara deras inre känsla. Och det här är ett stort fenomen, framförallt bland unga flickor. Det är där det är störst. Och de leds då in på det här med pubertetsblockerare och sen efter det med könskonträra hormoner och att operera bort brösten. Och med de här könskonträra hormonerna så utvecklar du skäggväxt, du får flintskallighet, male pattern baldness, röstläget förändras och de här förändringarna är bestående. Och det här skapar livslånga inkomstströmmar för läkemedelsbolagen. Det är en miljardindustri med sina rötter i USA. Så att det finns ekonomiska intressen som ligger bakom också. Men det är en komplex fråga, för att det här beteendet hos unga kvinnor har också sina rötter i... Så kanske för några generationer sedan kanske de hade blivit anorektiker eller skurit sig själva. Det är den här svåra världen som man ska in i som en ung kvinna. Om man inte identifierar sig med den här Barbie-looken och kanske inte är attraherad av män utan attraherad av andra kvinnor, så säljs du ett narrativ att om du opererar bort brösten och tar den här medicinen så kommer du må mycket bättre. Men det har ju visat sig av de många detransitionerade som nu kommer fram efter de här senaste 10 åren. Att det är ofta inte kroppen som är problemet, utan det är samhället och hur det är utformat. Och en bidragande orsak är också porren och den porr som unga människor har lätt tillgång till idag. För hur kvinnor visas i porr är som underkastade offer. Det vet hela den här strypsexgrejen och våldsamheter. Om du som ung flicka på dina första kontakter med sexuell grafisk information på det sättet. Alltså jag skulle fan inte heller vilja vara kvinna om det här. Jag är så glad att jag inte växer upp nu, och jag är så glad att mina barn har åtminstone sluppit hela det här internetträsket som har uppstått i och med att bland annat porren finns och all desinformation. Samtidigt som det vi kallar mainstream media har blivit mycket, mycket sämre på grund av internet. För att all information finns nu på internet, och tidningar har inte längre råd och resurser att anställa många seriösa grävande journalister och våga vara modiga i fråga om vad man uppdagar. Uppdrag granskning har ju varit bra, för de gjorde ju det här reportaget om könskorrigeringsklinikerna i Sverige. Det var jättebra och det ledde till en förändrad syn på det. Och det är likadant här i England. Keira Bell har ju stämt The Tavistock Clinic, brittiska staten, för att hon fick den här pubertetsblockerande behandlingen, gjorde operation och fick könskonträra hormoner innan hon var 16 år. Alltså hon säger nu då som vuxen 23-åring, jag önskar jag hade träffat fler radikalfeminister, för det var inte min kropp det var fel på. Men jag blev intalad av de psykologer och så kallade experter jag träffade att min kropp var problemet. Och då har man förlorat förmågan för resten av livet att amma. Man kan bli steril. Så det här handlar alltså om att intala barn att nej, du är inte homosexuell. Du är det andra könet. Det är därför jag säger att det här är homofobt. Och du vet, till exempel lesbiskas utrymmen där de vill träffas grundat på biologiskt kön. Det är nu mer eller mindre nedstängt. För att om du är man och anser att du är kvinna, då ska du ha rätt till de utrymmena som tidigare har varit enbart för biologiska kvinnor. Så att, och det här drabbar kvinnor i mycket större utsträckning än män. Så det här för mig är bara en ny smak på avancerad misogyni. Men jag vill också vara väldigt tydlig med att alltså självklart kan du klä dig hur du vill, vem som vill få sminka sig, vem som vill få gilla fotboll, vem som vill få gilla att laga mat. Spelar väl ingen roll vilket biologiskt kön man är. Jag tycker det är otroligt reaktionärt att destillera biologiskt kön till de aktiviteter som är kön, som faktiskt är könsroller. Det är de som är reaktionära, inte det biologiska könet. För om vi återgår till det jag sa i början om det här med att skapa stora gameter och att bära och nära och föda fram ett barn och sen amma det under många år. Det är en mycket, mycket krävande biologisk, fysiologisk process som kvinnor utför. Och om vi inte kan prata om kvinnor i biologisk bemärkelse kan vi inte heller värna de här rättigheterna. Och det här är ett problem med hela den här queer-teorin också, att man ska lägga ut barnaalstrandet och barnafödandet på surrogatmödrar. Plötsligt vet man vilket kön det handlar om. Det är mödrar, det är kvinnor. Och det här är ofta i fattiga länder eller människor från fattig bakgrund med låg utbildning som ska liksom agera kor åt mänskligheten. Och det här håller på att ske med amningen nu också. Så att man har förstått att bröstmjölk är bättre än ersättning. Men när man pratar om chest feeding istället för breastfeeding så innebär det att vem som helst kan ge den här bröstmjölken. Så att man skaffar bröstmjölk från andra kvinnor, lågavlönade, lågutbildade, fattiga länder och matar sitt barn då. Så tycker man att men jag ammar barnet eller I'm chest feeding my baby. Så att det där är ett problem också. Barnens rättigheter i det här är för mig ett väldigt stort problem. För barnen har inga rättigheter alls. Så att om du som transkvinna, det vill säga en biologisk man som känner dig som en kvinna, som kanske har opererat din bröst. Du kan idag gå till sammanhang där man stöder amning och be om stöd att få igång amningen. Så att du tar en viss typ av läkemedel som gör att du börjar producera en liten mängd bröstmjölk och du därför kan amma ditt barn fast du är en biologisk man. Det här är ett problem för att det innebär i sig att barnet tas från den som skulle kunna ge adekvat amning och den adekvata amningen störs. För att den här transkvinnan ska kunna känna sig bekräftad i sin upplevelse som kvinna. Och barnet har inga rättigheter i det här alls. Vad är barnets rättigheter till sin biologiska mamma och till amningen? Anser vi som samhälle att de rättigheterna finns eller inte?
Jag vet ju vad jag själv tycker. Men jag ser också att vi har ett problem i samhället. Och min absoluta upplevelse är ju att barnen har noll rättigheter. Fast när vi kommer in på det så är det ju också det folk säger att de här tonåringarna till exempel som känner sig som. Så att som du och jag då blir någon form av ett hot. För att det är vi som stör deras rättigheter. Fast då ser man ju inte allt det här som du har radat upp nu. Jag menar, det är ju en explosion vi pratar om. Det här var ju inte, jag har aldrig upplevt någonsin att det här har varit ett problem under hela min uppväxt.
Nej, det här är ett helt nytt fenomen med många olika komplexa orsaker. Mm. Som sagt, dels att vi nu idag kan ge könskonträra hormoner. Det är ju ett resultat av vetenskapen, läkemedelsindustrin, hur den har utvecklats. Och du vet att jag inte är konspiratoriskt lagd.
Yes, jag vet.
Så att det handlar liksom inte om att det är onda individer som sitter och drar i trådar. Utan det här är vår kollektiva, västerländska, kapitalistiska, vetenskapliga modell. Och den har både för- och nackdelar. Men det här är ett resultat av det. Vi kan operera om oss. Vi kan operera bort vårt kön. Vi kan operera bort våra bröst. Och när det går pengar i det. Och det inte är någon som tar etiskt, moraliskt ansvar. Så är det självklart att marknadskrafterna kommer driva mot det som kommer att tjäna mest pengar. Var mest vinstgivande helt enkelt. Och en annan sak jag skulle vilja säga också är vad som har hänt i organisationer som Stonewall och RFSL som ju har stått upp för homosexuellas rättigheter på ett så fantastiskt sätt och lyckats så fenomenalt bra att vi idag har väl integrerad förståelse för vad det innebär att sexuell läggning inte betyder någonting. Liksom, jag tror inte det är många av oss idag som tycker att det är något konstigt med att vara homosexuell längre. Och där har de organisationerna varit fantastiskt bra. Men vad som har hänt också under de senaste 30-40 åren är att de organisationerna har blivit väldigt mäktiga och får väldigt mycket pengar. Och med rätta har det varit så. Men när man har lyckats så bra med en fråga är det väldigt svårt att släppa taget om de här strukturerna. För att säga, men nu är vi klara med det här. Nu behöver vi inte göra det här mer. Utan vad som har hänt då, som jag ser det, det är att den här TQIA++++ har lagts på HB, alltså homosexuella, bögar och lesbiska. Och man har, så att man har kapat de här institutionerna, och delvis har de här institutionerna haft ett eget intresse av att fortsätta, att fortleva, fortsätta sin verksamhet. Det är naturligt det också. De är stora, viktiga institutioner med mycket samhällsinflytande. Företag över hela England och över hela Sverige, över hela världen, betalar dyrt för sin HBTQ-certifiering. Och RFSL i Sverige får in, jag tror det är 50 miljoner i året från, om året, i HBTQ-finansiering, och sen dessutom ytterligare 50 miljoner i statliga bidrag, och så har de andra inkomstkällor också. Så det här är stora, inflytelserika verksamheter nu. Och du vet, inget storföretag vill framstå som bakåtsträvande eller homofobt eller något sånt. De allra flesta förstår inte komplexiteten i den här frågan. Så att man bara, ja men självklart gör vi som RFSL säger. De har ju liksom väldigt mycket politisk makt, och det är en bra organisation. Men den här transfrågan har kapat de homosexuellas rättigheter. Och som jag sa tidigare, att det är många, framförallt lesbiska men också bögar, som är helt up in arms på grund av att de inte längre får ha sina könsbaserade kontexter. Så det är en del av det. En del av det.
Jag följer ju en hel del liksom homosexuella sammanslutningar där man faktiskt för en kamp mot precis det här. Där de känner, beskriver precis det här du säger, att vi har liksom blivit kapade. Ja. Så att det... det är så många saker här som du säger, men det har ju verkligen skett någonting i det här, att det är så många som känner att de är i fel kropp. Vad kan det bero på? Jag menar, vi pratar ju, det finns ju också statistik som visar på att det har liksom skjutit i höjden.
Verkligen. Ja, men jag tror att det har sina rötter i det här marknadsekonomiska, som jag sa. För att alla de här sociala medieplattformarna som har tagit över unga människors liv så totalt de senaste 10-15 åren. De algoritmerna marknadsför ju precis det som är lämpligt för just dig. Så att unga lesbiska, autistiska får kanske reklaminslag där det är någon plastikkirurg som visar hur fantastiskt de här unga tjejerna mår nu när de har opererat bort brösten och de är killar. Så att man får alltså i USA annonsera på det sättet till 13-åringar på TikTok.
Så att om jag då som 13-åring känner mig alldeles förvirrad, vilket man gör när man är 13 år, och jag sitter där med min telefon, vilket nästan alla 13-åringar gör, och så känner jag att wow, nu, här, äntligen är det någon som förstår mig.
Ja.
Och så är jag en easy target.
Ja, easy target, precis. Och sen så att de här stängda rummen som liksom skapas i internetgemenskapen också, echo chambers, där man bara får information som bekräftar och förstärker det man redan tycker. Det gör det väldigt svårt för unga människor att navigera. Och sen när skolan också speglar den här nya ideologin av de anledningar jag beskriver, så har man den här, i England har man the genderbread man, att liksom kön är ett spektrum, man lär barn det. Hur ska barnen värja sig mot det? Och precis som du säger, den här svåra ungdomstiden, den är svår oavsett om vi lever på 1800-talet eller 2023 eller för 3000 år sedan. För hormonerna, könshormonerna, sprudlar i kroppen och gör att du känner alla möjliga motsträviga emotioner. Och det är helt enkelt en svår tid att gå igenom. Så att du är lätt påverkbar då, och i det samhälle vi har idag som ju har uppenbara problem med klimatkrisen och det här med porren som jag pratade om och så vidare. Det är svårare än någonsin, tror jag, att växa upp i det här, och som sagt väldigt svårt att värja sig. Och när samhällsorganisationer som RFSL uppmuntrar och stödjer det här med att skilja barnen från föräldrarna också. Att föräldrarna får mindre och mindre inflytande över sina barn och institutioner får större och större inflytande. Så är det väldigt svårt att tänka annorlunda än kollektivet. Så ser det ut för mig, det som händer unga människor idag. Men det är ju bara att prata med, alltså det finns ju här i Sverige, eller i Sverige hos dig finns ju Emily Köhler som är detransitionerad. Alltså hon är fantastisk, följ henne på Instagram. Alexa Lundberg är ju en transkvinna, det vill säga en biologisk man som mycket väl vet att han är en biologisk man och som skriver fantastiskt om det här ämnet. Så jag rekommenderar människor att först att våga uttrycka vad du faktiskt känner och tänker själv. För att bara blunda för och tycka det här är alldeles för komplext och jag vågar inte riskera att gå i konflikt med någon och jag kan inte prata om det här ämnet. Åtminstone lajka andra människor på sociala medier som säger det du håller på med och kanske gör något eget inlägg och prata med dina grannar. För att det här är hela problematiken, den här no debate, att man har kringgått hela samhällsdebatten och bara presenterar ett fait accompli som påverkar hela samhället utan att ge oss någon möjlighet till debatt. Och när det här påverkar, alltså det vi kallar vetenskap och evolutionär biologi, så handlar det egentligen om att påtvinga hela samhället en trossats. Det här är ju liksom som kreationism, att själen är könad, inte kroppen. Så den evolutionära darwinistiska biologin existerar inte, utan det är hur du upplever dig själv som trumfar allt annat. Mm. Jag upplever det här som otroligt reaktionärt.
Mm. Men alltså, det är så många problem. Det är precis där du beskriver, att det smygits in. Och jag pratade med en väninna idag som träffade en förskollärare häromdagen. Och under den här middagen så hade den här förskolläraren innan berättat att de får alltså inte säga han och hon på deras förskola nu, utan barnen får säga kompis till varann. Och det är det här jag tänker, hur kan inte vi se detta? Hur kan vi inte bara ställa oss upp och protestera? Alltså vi pratar på en förskola, små barn. Alltså det här är ju verkligen en indoktrinering. Och jag som sitter och skriver en massa artiklar senast igår om födande med mera. Alltså jag kom ju på mig själv med att fundera på hur jag ska uttrycka mig.
Ja, precis.
Det är ju, alltså jag blir upprörd, för att det är svårt att inte bli påverkad.
För att bli publicerad idag så måste du förklara varför du använder ord som kvinna och mamma.
Du har ju skrivit några artiklar.
Ja, precis. Mm. När jag började förstå vad det var som pågick så kontaktade jag flera tidningar och försökte sammanfatta vad jag såg. Och Aftonbladet publicerade till slut en debattartikel. Och jag har skrivit i Jordemodern också, barnmorskornas tidning. Och sen har jag skrivit en hel del på sociala medier. Men ja. Det är ju andra som påpekar det här också. Det är ju inte bara du och jag. Men du vet, alltså, man riskerar ju verkligen att bli uthängd och utesluten. Kajsa Ekis Ekman till exempel har ju förlorat jobbet i 2 omgångar på grund av sina åsikter. Och hon har ju också bara sammanfattat vad som faktiskt har skett internationellt i sin bok, som också är väldigt bra. Jag ska passa på också, om det är någon som vill fördjupa sig i det här. Det finns många böcker, men den jag skulle rekommendera varmast är Trans av Helen Joyce. Den är så glasklar och tydlig. Hon är matematiker och redaktör på The Economist. Det är liksom ingen konstig person, utan en väldigt, väldigt gedigen och vetenskaplig människa som bara har verkligen har satt sig in i ämnet och sammanfattat vad det är som har hänt. Så att om man vill fördjupa sig så rekommenderar jag den boken i första hand. Om man vill läsa på svenska så läs Kajsa Ekis Ekmans bok.
Ja, alltså det... Du har ju varit inne på det här redan, det här med att vi pratar om att det är så många idag, men det också, vi vet ju att det är läkemedelsindustrin, det finns pengar inblandat, men det är ju en otrolig press liksom, från alla håll och kanter. Liksom. Och 1177.
Ja, precis. Det var det jag skrev om i min inlägg i Aftonbladet, att man uppmanas, 1177 Vårdguiden uppmanas att undvika ordet kvinna. Så du vet, alltså kvinnovård, kvinnohälsa, mödravård säger man inte längre, man säger graviditetsvård. Och det har att göra med det här jag pratade om att lägga ut reproduktionen. Så att reproduktionen handlar inte om kvinnan som människa. Det handlar bara om en biologisk tjänst som man kan köpa. Så att när 1177 uppmanas att undvika använda ordet kvinna, så är det någonting som är problematiskt. För hur ska vi kunna stå upp för obstetriskt våld? Obstetriskt våld, det vill säga förlossningsvåld, som är någonting som både du och jag motverkat under lång tid och som är vanligt i vården. Det bygger på misogyni och det bygger på strukturer där mäns våld mot kvinnor har institutionaliserats i vården. Inte, återigen, inte medvetet för att det är någon som är en ond person och försöker skada kvinnor, utan för att det här är våra omedvetna nedärvda mönster i hur vi ser på kvinnokroppen. Men vi kan inte motverka dem om vi inte kan använda ett könat språk, för det är vår biologi som gör att vi blir utsatta för obstetriskt våld. Det är inte vår könsidentitet.
Ja, och det är ju det här som alltså så här, och jag tänker bara, hur kan man inte separera på det här? Hur kan man inte bara stanna i att det är väl okej att du känner dig som? Ja, utan jag menar, och som du säger, att man medvetet blandar ihop de här.
Precis. Och självklart ska varje individ bli bemött på det sätt som är mest respektfullt för dem. Så att det språk som man som barnmorska eller läkare står och använder med en individ, det kan ju mycket väl motsvara den personens könsidentitet. Problemet är ju det när vi ska gå ut och ändra språket för alla och ta bort orden kvinna och mamma, som är väldigt viktiga för kvinnor och mammor, för att inkludera dem transmän, det vill säga biologiska kvinnor som känner sig som män, i förlossningsfrågor. Så blir det någonting som blir skevt, att det handlar liksom om att återigen så är kvinnor inte viktiga utan männen är viktigare i det här. Och det här påverkar oproportionerligt kvinnor i tredje världen, för att det här är en väldigt vit, rik fråga som det är många kvinnliga feminister som driver den här frågan, de så kallade moderna feministerna, det vill säga de som gärna vill kalla radikalfeminister för TERFs. Så att moderna feminister som vill inkludera alla utsatta grupper ska stödjas och ges större utrymme. Men det är en väldigt vit västerländsk, ett väldigt vitt västerländskt perspektiv. För att vad som händer när det här att man tar bort ordet kvinna och mamma och biologiskt kön ur vetenskapliga texter, du vet datainsamling, studier, Världshälsoorganisationens rekommendationer till kvinnor i Afrika, Asien, över hela världen, det är att det påverkar fattiga, utsatta, lågutbildade kvinnor mycket mer. Det påverkar inte de här västerländska vita kvinnorna i samma utsträckning. Utan om vi bara ska börja prata om föräldrars rättigheter och inte mammans rättigheter, så börjar man plötsligt, då har inte kvinnan längre kvar sina könsbaserade rättigheter kring barnafödande, graviditet, amning, utan man kan argumentera att jaha, men pappan, det är väl lika viktigt att barnet är med pappan. Det står ju här att det är föräldern som är det viktiga, inte mamman. Det är därför som forskare som Nils Bergman till exempel, som utvecklade kängurumetoden, ligger bakom en forskningsartikel som jag har översatt. Det här jag har skrivit på det här ämnet ligger på min hemsida urbangoddess.se under blogg. Du kanske kan lägga en länk sen. Men för att det här är en stor vetenskaplig studie som har gjorts på hur de här språkliga förändringarna leder till hälsokonsekvenser. Framförallt för svarta och fattiga kvinnor i tredje världen. Och det är vi här i vårt västerländska Ivory Tower sitter här och pratar om queer-teori och genuspedagogik och så. Men man har ingen tanke på hur det här faktiskt påverkar resten av världen. Så Nils Bergman i alla fall som utvecklade kängurumetoden, det vill säga hud-mot-hud-metoden för prematura barn. Han skriver att det är jätteviktigt att vi fortsätter att prata om kvinnor och mammor. För det är inte alls samma effekt om du lägger barnet på pappan. Alltså brösten och amningsapparaturen har en högre temperatur. Det är en annan dynamik. Alltså den här mamma-barn-dyaden är en biologisk enhet. Och det är just den individen, mammans bröstmjölk, som är värdefull för just ditt barn. Det barn du har burit i din livmoder. Det här är inte sånt som bara kan ersättas som reservdelar på en bil. Att det spelar ingen roll vem det är som ger vems bröstmjölk. Eller vems bröst man ligger på. Det spelar visst roll. Och om vi inte kan prata om kvinnor och mammor, så kan vi heller inte bevara vare sig barnets intressen eller mammans intressen i det här. Så att det är en väldigt viktig fråga för de som bryr sig om spädbarn, förlossningsvård och mödraskapet.
Alltså för mig, det du säger är ju så självklart. Och ändå så ser jag framför mig att det du säger är så hotfullt för den stora massan.
Jo, men det är vår tids hädelse det här. Och det är väldigt svårt att ta upp det. En av anledningarna till att jag flyttade från Sverige var ju att jag fick däcken sönderskurna i Aspudden efter att mitt inlägg hade publicerats i Aftonbladet. Och så fick jag brev hemskickade till min hemadress från RFSL med så här folkbildande, utbildande information att jag uppenbarligen inte tänkte rätt i de här frågorna som födelseaktivist. Ja, men det är lätt att skratta åt det, men det är ganska obehagligt när det faktiskt händer dig. Sen liksom, är det verkligen värt det här?
Och jag... Du förstår ju att jag inte tar lätt på de här grejerna. Ja, men jag menar, det är ju så sjukt. Ja. Jag menar, och du är inte den enda kvinnan som har liksom varit med om den här typen av... Alltså det, när jag hör det här så känns det ju verkligen som ett hot mot kvinnor. Det känns som en utplåning nästan av kvinnan. Och jag tänker också så här, för vi kvinnor, de kvinnor som identifierar sig som män, det är ju ingen, där är det, upplever ju inte ens att det är ett problem. För det, jag hör ingenting om det i media, det är inget, det är ju ganska smooth. Men här är det som att männen kommer in, de identifierar sig som kvinnor och de kräver sin plats.
Exakt. Alltså,
de kräver.
Man känner ju igen de där energierna som kvinna, eller hur?
Ja.
De där manliga, alltså jag älskar ju män. Jag älskar avgudar män, don't get me wrong. Men jag vet också att rent statistiskt så är män mycket mer benägna att begå våldshandlingar och att kränka kvinnor, och det är de energierna, de här sjuka toxic masculinity, det är det man känner av i den här rörelsen. Det är bullying, det är liksom den här pressen, tvånget, klampa in och så bestämma vad det är, vad det betyder att vara kvinna, omdefiniera biologiska kvinnor till en undergrupp. Ni är cis-kvinnor. Cis-kvinnor är då motsatsen till trans, så trans betyder andra sidan, cis betyder den här sidan. Så du och jag är cis-kvinnor om vi accepterar den här nya klassificeringen. Och så vi är bara en undergrupp i gruppen kvinnor.
Jag köper inte det.
Jag köper inte det här preskriptiva språket, precis av den anledningen. Om någon frågar mig om mina pronomen, så säger jag, mina pronomen är precis som mitt förtryck baserade i biologiskt kön. Så säger jag. Så att nej, som sagt, jag accepterar inte den här preskriptiva språkpolitiken. Och det betyder inte att man inte ska skydda och respektera transpersoners rättigheter och inkludera dem i alla sammanhang där det är rimligt att inkludera dem. Men det är inte överallt. Det är inte i kvinnors omklädningsrum på alla ställen. För vad händer med kvinnor med kognitiva problem? Kvinnor som kommer från en konservativ religiös miljö? Kvinnor som har blivit utsatta för våld av män, våldtagna? Var ska de ta vägen? Då blir de utestängda från sina egna könsbaserade utrymmen. Till exempel så kvinnojourer i Skottland, så har ju det här hänt att en transkvinna, det vill säga en biologisk man som anser att det är en kvinna, har tagit över en kvinnojour. Så dit till den här kvinnojouren så kommer det kvinnor som har blivit våldtagna av män och får prata med den här transkvinnan. Och de här kvinnorna som har blivit våldtagna säger då att jag vill prata med en biologisk kvinna. Nej, men nu är du transfob och nu behöver du ombildas, du behöver utbildas, du behöver förstå att vad det innebär att vara kvinna det handlar inte om biologi, det handlar om hur man upplever sig själv. Det finns konflikter, de är verkliga, och kvinnor som sitter i fängelse, som kanske har blivit våldtagna, som hamnar då på samma fängelseavdelning som en våldtäktsman som plötsligt säger att de är en kvinna för att de får bättre förhållanden i ett kvinnofängelse. Att tro att män som är skadade eller sjuka på något sätt inte kommer utnyttja det här är inte bara naivt. Det är oansvarigt och farligt. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att sätta sig in i den här frågan, läsa på själv och komma till sina egna slutsatser och förstå att det inte behöver finnas en konflikt mellan och bevara och beskydda alla dessa unga transpersoner, äldre transpersoner. Det finns många, många jättefina transkvinnor som vet mycket väl om att de är biologiska män och accepterar och förstår att det här är ett hot mot kvinnors separatistiska utrymmen. Det är faktiskt den breda massan, de som vill vara politiskt korrekta och bli omtyckta av sina medarbetare och vara coola och hippa.
Det är de som är problemet.
Det är de som är det farligaste. Det är de som är problemet. För det är så jädra oansvarigt.
Och när jag hör om den här kvinnojouren, då tänker jag, den ena upplever och känner, jag identifierar mig, min känsla är att jag är en man. Eller kvinna, en man som känner sig. Och så tänker jag att den här kvinnan då, som har flytt till den här jouren, men hon upplever ju också någonting. För då är vi inne på energier. Hon upplever ju att hon står inför en man. Det kan man ju som inte tvätta bort.
Nej.
Och en kvinna som också har varit utsatt för sånt är ju så oerhört utsatt.
Ja.
Och sen ska man då få höra att du ska undervisas.
Mm.
Du behöver undervisning i det här. Alltså, man plockar ju, alltså det är ju inte bara, alltså hon är inte bara utsatt. Hon är utsatt i dubbel bemärkelse. Mm. För man ifrågasätter också hennes upplevelse där och då.
Exakt. Exakt. Precis så är det. Precis.
Så att den ena personens upplevelse av sig själv är viktigare. Ja. Jag tänker att en bil är ju en bil. Eller liksom en häst är ju en häst. Alltså, oavsett hur man vänder och vrider på den. Så det är...
Ja, det blir väldigt desorienterande, och dessutom så bland ungdomarna så har det ju nu uppstått massor med olika typer av identitetsfrågor, som till exempel identifiera sig som djur eller identifiera sig som karaktärer. Alltså, hur ska barn kunna förstå det här? Vuxna måste faktiskt ta ett ansvar för verkligheten och inte lägga ut det på ideologiska lobbyorganisationer. Du vet, om som det finns barn i England som identifierar sig som katter och kräver att bli behandlade som katter i skolan och få ha vissa attribut som tillhör katter. Men det är för att vi kollektivt i den här vita rika västvärlden har tillåtit den här identitetspolitiken att ta över till den milda grad att det har blivit så absurda situationer som nu uppstår.
Nej, men om jag bara tänker min egen dotter som har älskat att ha sån här diadem med katter och under en lång tid i första klass så gjorde vi en liten kattnos och hon hade morrhår. Men hon hade ju inga problem att förstå att det fanns en skillnad på vem hon är och att hon tyckte om att få klä ut sig till en katt vissa dagar. Och det fanns, alltså, det var inte alls konstigt eller problematiskt för henne. Så.
Nej.
Och därifrån till att vilja bli behandlad också, att på något sätt kräva, och då tänker jag så här, vad är nästa steg då? Och var går gränsen? Kommer man att servera då kattmat i skolan? Alltså,
ja.
Nej men det börjar ju, och sen det här med PK, för det är ju lite inne det här. Det är ju lite inne, du är ju... Och då, jag ingår ju inte alls i den här PK-eliten. Så.
Men du får ju som ett barn också, så får du uppmärksamhet och en naturlig plats och status i gruppen eftersom de här attributen nu premieras kollektivt av oss. Så det ger ju marginaliserade ungdomar som kanske är homosexuella eller på det autistiska spektrat, ger dem en självklar plats i gemenskapen. Det är klart att de tar den då. Det är därför jag tycker vi vuxna faktiskt har ansvaret. Sen finns det också ett annat viktigt fenomen som jag skulle vilja lyfta, och det är autogynefili. Det är det här med att Stonewall och RFSL klumpar ihop alla de här olika, alltså homosexualitet, det handlar alltså om vilket kön är man intresserad av. Homosexualitet. Man är intresserad av samma kön, alltså samma biologiska kön. Det är en sak. Och som sagt, där har de kommit jättelångt. Men sen så har man då lagt till det här med könsuttrycken, så trans och queer och intersex, det vill säga den 0,02% av mänskligheten som föds med både testiklar och äggstockar till exempel. Det har man buntat ihop med HBTQ-rörelsen och asexuella, och det där plus som är på slutet, HBTQIA+. Det är ju alla andra läggningar om man identifierar sig som djur eller furries. Eller, det finns alla möjliga olika spektrum nu. Så det har blivit väldigt, väldigt utbrett. Men autogynefili är någonting som ofta sveps under mattan och som inte... Det är återigen inte tillåts någon debatt kring. Autogynefili betyder helt enkelt auto, själv, gyne, kvinna, fili, kärlek. Så att det är biologiska män som gillar sig själva som kvinnor. Det vill säga de blir sexuellt upphetsade av att klä sig som kvinnor och bete sig som kvinnor. Det är någonting helt annat än en feminin bög till exempel. Och där har vi en allvarlig intressekonflikt om någon med autogynefili har rätt att skaffa barn via surrogat, inducera laktering, det vill säga amning i sina bröst, och lägga ett barn till bröstet för att bli bekräftad i sin könsidentitet som kvinna och bli upphetsad av det. Alltså man måste förstå komplexiteten. Att det går inte bara bunta ihop alla de här till synes. RFSL och Stonewall vill ju få det till att alla de här kategorierna är samma sak. Det är marginaliserade människor som är lite annorlunda än de tråkiga mainstream-människorna. Och vi ska vara snälla och inkluderande mot dem. Men det är helt fel. Det är homofobt och det är skadligt för barn. Det är bara att gå in på YouTube, börja googla på det här så kommer du få se. Så det är viktigt att bli insatt.
Det här är ju ingenting som tas upp i debatten överhuvudtaget.
Nej, det kan du, för då är du transfob och terf och stängs ner och din plattform stängs ner och du får din dator blir hackad och så vidare.
Ja, nej men, ja, men alltså så här, jag har ju hållit på med sånt, inte lite grann med det här. Men jag vet ju att det här är ett laddat ämne. Jag tror kanske att jag inte riktigt har förstått omfattningen riktigt av hur laddat det är. Trots att jag har försökt sätta mig in i det verkligen. Ja, jag tycker att det är jättesvårt. Jag tycker att det är jättesvårt. Men jag vill, hur har det här påverkat dig och hur det känns för dig? Jag menar, du har ju jobbat för kvinnor i så många år. Du är verkligen, så det är ju hela ditt väsen, Kristina. Att
ja,
stå upp för kvinnor.
Ja,
och du har fått så jävla mycket påhopp för den här
ja, men det har jag.
Debatten. Ja.
Ja. Och det var, alltså det var, jag fick mycket påhopp också innan, bara för min förlossningsaktivism. För att det utmanar också status quo. Men det här var någonting helt annat. Det här var som en smocka i magen. Det påminner mig om när jag blev mobbad som liten och blev slagen just i magen. Det där bara... Just för att det ryckte liksom undan hela mattan från den feministiska debatten kring graviditet, födande och moderskap. Att jag förstod vidden av det här fenomenet som påverkar hela samhället globalt. Och att efter MeToo så kände jag mig ganska hoppfull ett tag. Men sen när det här kom så förstod jag, åh herregud, det här är en backlash utan like. Det här är nu ett helt legitimerat kvinnohat och hat av moderskapet och du vet, vi som blir kallade livmoderfeminister för att vi anser att vår reproduktiva kapacitet är viktig och kanske till och med helig, att det är någonting väldigt vackert och fint med att kunna skapa, bära och nära barn, att moderskapet är vackert och speciellt. Så att jag upplevde det personligt som väldigt jobbigt, och sen när de här sakerna hände efter att jag hade skrivit offentligt om det, så ja, men jag kände att jag behövde flytta tillbaka till England, så det har jag gjort. Och det är också därför jag pratar med dig nu, för att jag bor inte i Sverige och då är det lättare för mig att prata om de här frågorna, för att här det finns de som kallar England för Turf Island. Och det där med trans-exclusionary radical feminist, TERF, det där är bara bullshit, det är bara nonsens. Jag är inte alls transexkluderande. Välkomnar transmänniskor i de sammanhang där det är rimligt och de ska respekteras och lagen ska upprätthålla deras rättigheter, precis som alla andra grupper. Så att det där är bara ett skällsord, ett nytt skällsord som det är okej att använda mot kvinnor. Men här i England så är det, som sagt, så har kvinnor på något paradoxalt sätt behållit mer av sina rättigheter kring moderskap och födande och graviditet. Även om alltså, pratar du med engelska kvinnor så tycker de ju absolut inte det. Men jag kan ju jämföra med Sverige i alla fall. Att du har större valmöjligheter när det kommer till att föda barn och till att, om du vill stanna hemma med dina barn. Så här. Så därför så, det är det som har hänt. Jag har flyttat tillbaka hit. Men jag är ofta i Sverige i alla fall, så... Och jag kommer aldrig sluta min födelseaktivism och min aktivism för kvinnors rätt. Det är bara nu tar den sig andra uttryck.
Alltså jag är så glad för att vi fick till det här. Jag menar, och du kan ju faktiskt som få, Kristina, verkligen förklara det här. Och det är ju väldigt tydligt att du är extremt påläst. Jag skulle nog säga att du är mer påläst än de flesta. Jag menar, du, ja. Och ja, nej, men och verkligen tack för att du har tagit dig den här tiden, och jag hoppas att folk funderar, för jag menar, som du säger, det här är någonting som har kommit in bakvägen sedan många år. Ja, så det är ju ingenting nytt som har kommit nu.
Nej. Nu plötsligt så är det ett fett accompli som är presenterat färdigt för oss.
Så om vi bara knyter ihop det, vad kan vi göra? Vad kan vi göra för att stoppa det här?
Prata med varandra. Våga prata med andra kvinnor. Våga stå upp för dina rättigheter på arbetsplatsen. Om du inte vill ha, vad heter de här, badrummen, toaletter och omklädningsrum där båda könen kan vara. Om du inte vill ha det, säg det för helvete. Vi kvinnor har kämpat hjärnet för att få ha de här separatistiska utrymmena. Just för att män är mer våldsbenägna än kvinnor. Det är fakta, det handlar inte om manshat. Det är fakta. Det här är en annan sak också. Brottsstatistiken börjar ju se annorlunda ut nu. För att män som identifierar sig som kvinnor och som sen begår våldtäkter, mord och så vidare. Det registreras nu som att kvinnor gör det här. Så att vi blir skyldiga till de brott, de våldsbrott som biologiska män utför. För att de känner sig som kvinnor. Så våga ta i det här, våga prata. Prata med dina barn, fråga dem om vad de lär sig i skolan och stötta andra i sin strävan att försöka ta i de här jobbiga frågorna. Var inte rädd, för att det här handlar ändå om alla de förmödrar som har gått före oss, all den kamp de har gjort för att vi ska komma så pass långt som vi har kommit idag, att du och jag kan sitta och ha den här intervjun. Att vi kan arbeta som självständiga människor. Vi kan separera från de relationer som inte passar oss längre. Allt det här arbetet ska inte vara förgäves genom någon slags konstig, omedveten backlash som inte ens är uppe till allmän debatt. Så framförallt, prata med varandra, lajka andras inlägg, dela andras inlägg i den här frågan och våga ta i den.
Mm.
Det gäller våra barns framtid.
Mm. Ja, och där sa du så här, alltså jag tänker verkligen på det här, låt barnen vara barn. Så. Jag har en jätteirriterande fluga som flyger runt. Ja, nej men, ja Kristina, så. Tack. Alltså jag tänker att det här är ju någonting som vi skulle kunna liksom prata om hur länge som helst. Och det är verkligen en lisa för själen att lyssna på någon som sitter med den enorma liksom, kunskapsbank som du har. Så tack för att du har delat med dig av den. Alltså jag tycker att det är generöst och jag tycker att det är ett viktigt bidrag i den här debatten. Och jag hoppas och önskar att det faktiskt blir en debatt nu.
Mm. Ja, och tack du för att du gör det du gör och att du vågar göra de här poddarna. Det är så viktigt, och precis som jag själv har insett ganska nyligen den journalistik som tidigare utfördes av professionella måste vi nu själva göra.